I en artikel i Historielärarnas förenings årsskrift skriver historikern Kenneth Nyberg så här. De flesta svenskar har troligen ett ganska dimmigt begrepp om vad boxarupproret är. En i mängden av alla de episoder och etiketter som historien tycks full av. Ungefär som Boston Tea Party eller Kosackvalet. Kanske har man ett hum om vad det handlade om, men inget egentligt grepp om vad som hände, varför eller vilka följder det fick. Och ja, jag tror han har helt rätt i det. Kanske med undantag för att Boston Tea Party faktiskt är mycket mer bekant. Jag har aldrig träffat någon gymnasieelev som inte kan spotta ut sig någon grundläggande faktauppgift om den amerikanska revolutionens kända start. Och boxarupproret, det är känt i sitt namn och de flesta vet väl att vi befinner oss i Kina. Men vilka var boxarna? Varför gjorde de uppror? Vilka blev följderna? Mängden gymnasieelever som på uppstuds klarar de tre frågorna, de är få. Men boxarupproret är viktig historia, jätteviktig historia. Det är den slutgiltiga förutmjukelsen för det Kina som allt sedan andra världskrigets slut kämpat för att återhämta sig från sin historiska bottenperiod. Och för oss svenskar borde boxarupproret intressera alldeles särskilt. De flesta som omkom var kristna kineser. Och visst, det var fler brittiska än svenska missionärer som blev bragd om livet. Men efter det kommer svenskarna. Över 50 svenskar dödas i Kina det där kaotiska och blodiga året 1900. Och idag ska vi dit. Vi ska prata om boxarupproret. Om vilka de så kallade boxarna var. Om varför de gjorde uppror. Och om vilka följderna blev. Så sätt fyr på er hotpot, fram med jadesmyckena. Nu åker vi till Kina.
Det gör vi. Och ni följer med. Varmt välkomna.
Varmt välkomna till Historiepodden.
Ja, nu blir det som sagt stor historia. Även om det kanske är som du säger att om man går ut och frågar 10 eller säg 100 pers på stan. Då, ja, vad var boxarupproret? Så kanske, ja, men jag höftar lite här nu. 40 stycken känner till det här och vet vad. Ja, men det har jag hört talas om någon gång. Och sen ja. Kanske det är 2 på 100, 3 på 100 som kan förklara vad det här handlar om egentligen.
Det där har jag tänkt på ibland, att ja, du kanske ska köpa in oss på någon sån här stor SIFO-undersökning. Man får ju betala för att få med 1 eller 2 random frågor.
Uh-huh.
Att vi ska ta reda på såna grejer. Hur många svenskar känner till boxarupproret? Och så sen så bombar vi pressen med de uppgifterna. I en SIFO-undersökning av Historiepodden framkommer att 2% av svenskar känner till boxarupproret.
Nej, 40% var ju min undersökning.
Men de kände till just det.
Men däremot att förklara, det är svårt att komma med följdfrågor. Eller det kanske inte är. Om de säger ja, som det brukar vara i sån här undersökningar, då får man ett batteri av 10 nya frågor.
Ja, det blir dyrt.
Ja, just det. Ja, men ja, jag kan inte gå ut och fråga 100 pers på stan här. För det finns ju knappt att hitta så många.
Nej, det blir ju jävligt. Du känner ju alla också.
Ja, just det.
Ja, vi får se vart det där tar vägen. Annars känner jag vilken härlig inledning det har varit på vårsäsongen 2024. En härlig blandning mellan känt och okänt, mellan politik och kultur. Och det här är väl första gången som ett avsnitt handlar om en mycket välkänd händelse, om den nu är mycket välkänd, det vill säga. Men det är inte första gången vi pratar om Kina den här säsongen. Avsnitt 483 hittar ni bara en bit längre ner i era flöden. Det handlar om Kinas maktkamp med Sovjetunionen under kalla kriget. Deras väg upp från det som vi ska prata om idag, kan man säga.
Ja.
Missade ni det avsnittet tycker jag ni borde ge det en chans.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning, och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Daniel blir alltid förfasad när jag insisterar på att dra tillbaka klockan orimligt långt varje gång vi avhandlar utomeuropeisk historia. Och det kanske är en ovana. Kanske lider jag av ett imperialistiskt tänkande till och med. Vem vet? Men, snabbt nu. Från 1500-talet... började europeer segla till Kina. Portugiserna var de som var först, men de följde snart av the usual suspects. Och det komplexa nät som var den globala handeln, det gynnade Kina. De hade sofistikerad framställning av lyxvaror, porslin, som ju heter China på engelska. Vackra textilier och gott te. Och för att betala de varorna så använde européerna silver från Sydamerika, och vips så har vi ett kinesiskt handelsöverskott.
Mm.
Eftersom Kina och de europeiska staterna stod på ungefär samma, kanske med viss fördel Kina, organisatoriska nivå, så kunde de kinesiska kejsarna och ämbetsmännen under en lång era diktera villkoren för handeln. Via kanton, betalning i silver.
Mm.
Men sen kom två samtida dråpslag. Européerna drog ifrån på det vapenteknologiska området, och Kina upplevde en opioidkris. Och langare till den här krisen, det var det brittiska Ostindiska kompaniet. Och brukare, ja, det var först den kinesiska eliten, men sen var det alla och en var. Fattig som rik, man som kvinna. Och äntligen hade väst hittat en vara som kineserna ville ha. Mer opium, tack.
Det är lite så det funkar, va, med knark. Att det fastnar. Och
ja.
Det var ju utmärkt att tillhandahålla den här produkten då. För då hade man äntligen hittat något som man kunde få betalt för i Kina.
Exakt, precis. Och istället för att legalisera handeln, vilket britterna väntade sig att den kinesiska regimen skulle göra, så försökte man från kinesiskt håll att förbjuda allting. Det är bakgrunden till att opiumkriget bryter ut 1839. I vågor av regelrätta krig och kanonbåtsdiplomati så öppnas Kina upp. Fler hamnar öppnas för utrikeshandel, länder får eller tar sig rätten till koncessioner, alltså halvt autonoma områden i Kina, där utlänningar döms efter sina egna, inte kinesiska, lagar. Och britterna, de är först ut i den här raddan, men de andra följer tätt därpå. Sverige från 1847 skaffar sig sån koncessionsrätt.
Ja, alltså det här med opiumkriget, eller krigen egentligen, ja. Det kommer vi ju prata om igen någon annan gång.
Ja, gud ja. Det är ju jätteintressant historia. Men det är ju viktig bakgrund, ja, eftersom det handlar inte bara om de här gamla kolonialmakterna Frankrike och Storbritannien och så, utan både Ryssland och gamla lillebror Japan lyckas ju tillskansa sig rättigheter i Kina. Det är krig.
Och Tyskland.
Och Tyskland, ja, mer om Tyskland vad det lider i det här avsnittet. 1894-95 så vinner Japan ett krig mot Kina. Det är en stor förutmjukelse.
Ja, och det kanske dyker upp igen här sen. Alltså, japanerna har ju då gått igenom en stor och delvis smärtsam egen reformation, kan man säga, där man har då förändrat samhället i mer västlig och teknikoptimistisk, eller man ska säga tekniktillvänd inriktning. Och därför kan man ju då besegra sen och Kina i det här kriget 1894-95. Och apropå teknik så hade man ju då kommit betydligt längre, som sagt, i väst. Och det gjorde ju då att till exempel handeln med ångfartyg, det hade ju fullständigt konkurrerat ut den kinesiska handeln med gamla träjonkers som de höll på med. De var ju De var ju ganska traditionella och konservativa i sin syn. Men den här perioden under 1800-talet, det kommer ju att vara ganska traumatiskt för Kina, om man säger så milt uttryckt. Inte bara ekonomiskt och liksom militärt och så, utan även identitetsmässigt. För de har ju föreställt sig att de var den mest lysande och framstående nationen i världen som inte behövde någon annan överhuvudtaget.
Nej. Och alltså under en lång period av den kinesiska historien så är det en självbild som man haft visst fog för också. Men här är det upp- och nervända världen.
Från 1700-talet åtminstone och framåt så börjar ju det där verkligen skifta.
Ja.
Eller ännu tidigare egentligen. Det är ju från... Ja, är det han... Harari som har skrivit Sapiens, han är väl inne på att allting ändras egentligen i och med Amerigo Vespucci. och att då blir man, så det representerar en nyfikenhet från den europeiska sidan på omvärlden som inte kineserna hade. Eftersom Vespucci, han fattar att det här är inte Indien, det är något annat, vi måste utforska vidare. Det vill säga de amerikanska kontinenterna. Medan kineserna blev liksom kvar i sin isolation.
Absolut, men det var ju också en global handel som de till en början vann stor fördel av.
Ja, oja. De hade ju massor med grejer som alla europeer ville ha. Särskilt på 1700-talet som du var inne på. Siden och porslin och grejer. Men den här tekniken återigen då.
Ja.
Som tåg och järnvägar och telegrafstationer som kommer på 1800-talet. Det blir ju som en symbol för ekonomiskt utnyttjande för fattiga kinesiska bönder. Och man uppfattar det som ett hot mot feng shui, som det kallas då. Alltså vind- och vattenandarna. Och det är ett problem som kommer att återkomma här i avsnittet. Alltså att man uppfattar det som att den här nya västerländska tekniken förstör för andarna.
Ja, men så är det ju. Alltså om man tar det från den här änden, handelsbalansen, att silver nu försvann först till opium och så sen till annat, och att européerna hade tillskansat sig såna stora rättigheter i Kina, det innebar ju att de kinesiska myndigheterna behövde få in pengar från något annat håll. Och då har man ju den här gamla spaken som man alltid kan rycka i, som heter skatter.
Mm.
Mer pengar från böndernas fickor. Bönderna skulle dessutom betala sin skatt i silver, men de säljer sina produkter för koppar. Vilket innebär att de förutom höjd skatt dessutom torskar på växelkursen.
Mm.
Och det tillsammans med en tilltagande korruption samt, vilket vi också kommer nämna säkert 100 gånger, återkommande naturkatastrofer blev tillsammans ett recept som utgör den soppan i vilket de nu befann sig. Så förutom kanonbåtsdiplomatins århundrade så får vi ju massa stora uppror. Vi ska prata om boxarupproret, men det finns ju det kända Taiping-upproret,
ja.
Också en religiös och politisk rörelse.
Taiping-upproret är ju ett, det är ju typ världens största uppror genom hela historien.
Ja.
Där fler människor än i något annat uppror i hela historien dör. Det är väl minst 30 ja. Miljoner och det pågår 14 år mellan 1850 till 1864. Så det är ju mycket större än boxarupproret, och men det gäller liksom andra saker kan man säga.
Så när man har haft så många motgångar mot varandra, då är det ju lätt att irritera sig över hur järnväg och telegraf stör feng shuin. Det är ju en bra förklaring.
Mm. Nu när vi redan är igång här och puttar på, så tänkte jag ändå komma med någon form av innehållsförteckning så att ni vet var vi ska närmsta tiden här. Och det är först bara förklara, vad är den kinesiska regimen för något egentligen? Vilka är det yeah. som sitter och styr? Och nästa punkt så att säga, det är då missionärerna, det vill säga de kristna missionärer som kommer till Kina och försöker införa kristendom där.
Yeah.
Det är vad vi har att se fram emot närmsta stunden här.
Yeah.
Den sittande regimen i Kina i slutet på 1800-talet är då Qing-dynastin. Den här dynastin hade kommit till makten ungefär 280 år tidigare, så nu backar jag här till 1616. Men vi behöver inte uppehålla oss vid 1600-talet så länge. Men de kom alltså från Manchuriet egentligen, och var Manchurer då. Och det ligger norr om Kina. Det är alltså inte de här han-kineserna som då är majoritet i Kina som är i, vad ska man säga, farasätet. Utan det är de här manchurerna. Och de var väldigt noga också med att hålla den här skiljelinjen mellan sig själva och kineserna. Till exempel hade ju kejsarna i sitt harem flickor med manchurisk bakgrund. Och för den här perioden som det gäller då, så det är ju ganska viktig grej här då. En av de här konkubinerna som blir aktuell är ju då Xuxi. Och ja, det är väl så det uttalas ungefär. Det är då en kvinna som är, vi kan prata mer om henne någon gång också, men hon kommer vara med väldigt mycket här. Men hon blev från 1852 den dåvarande kejsarens konkubin. Först med ganska låg rang.
Mm.
Enligt uppgift ska hon ha varit väldigt vacker som ung. Hon ja. Födde en son vartefter. Det var hennes stora claim to fame, eller vad man ska säga. Eftersom det var den enda son som kejsaren fick. Och det gjorde att hon snabbt flyttades upp i den här hierarkin. Och hennes man, som vi inte behöver gå in på vad han hette, den kejsaren, han var både alkoholiserad och djupt beroende av opium. Och Kina är ju försjunket i omfattande oroligheter på den här tiden under 1850-talet. Det är blodiga uppror, som sagt, utländska intriger och diverse påverkansoperationer. Och så dör kejsaren då 1861, och hans änka Xuxi gör en kupp och tar egentligen då den reella makten. Hon styr sen då som förmyndarregent på pappret åt först sin son, som tar över styret som 18-åring 1873. Men han dör sen bara något år senare, officiellt i smittkoppor. Och då placerar Xuxi sin systerson på tronen istället. Och han är då bara 1875, 4 år gammal. Och kommer att bli känd som Guangzhou-kejsaren. Han är då också samtidigt brorson till hennes avlidne man. Så han är släkt med både den liksom före kejsaren och hennes egen syster, eftersom det är hennes systerson då.
Alltså hon har ju tre drag som alltid belyses i historieskrivningen. Du har nämnt ett av dem, att hon var vacker. Hon var ju också intelligent och väldigt, alltså totalt hänsynslös. Och hon lyckas ju bli den politiska spelaren som i ett halvt sekel nästan all kinesisk politik snurrar runt på olika sätt.
Mm.
Och även om hon var tredje rangens konkubin till en början, så är hon ju också från en av de förnämsta Manchu-klanerna. Så hon kommer ju från den här manchuriska adelsbakgrunden som alla i kejsaren och kejsarens hovs närhet gjorde.
Mm. hennes son då, Guangzhou, han kom ju sen ta över under en period och var kejsare. Då är ju hon lite grann i bakgrunden.
Mm.
Det här är på 1890-talet. Vi återkommer till hur det går för honom då om en stund. För nu ska vi väl hoppa in på nästa punkt som jag utlovade, det vill säga missionärerna.
Där europeiska handelsmän dyker upp kommer det snart nog också finnas kristna missionärer. Så mycket har jag lärt mig av att pyssla med historia i några år nu. Och om jag drar tillbaka hjulet orimligt långt, väldigt kort, med portugiserna hade jesuiterna kommit. Den verksamheten fick lov att pågå fram till och med 1721 då den kinesiska kejsaren helt sonika förbjöd kristen mission. Och då var det som för handelsmännen, man hade inte ett annat att göra än att acceptera sakernas tillstånd. Men sen kom det. Opium, krig, koncessioner och återigen utrymme för missionsverksamhet. Mm. Och redan från början såg missionärernas närvaro i Kina av många som ett tecken på det olidliga i sakernas tillstånd. Det är hemskt att de är här. Det är en sån skymf. Utlänningar som verkade i Kina för icke-kinesiska idéer. Först etablerade sig missionärerna i hamnstäderna och så sen i nästan samtliga större kinesiska städer och sen också på landsbygden. Det blir som en rörelse in mot landet där de inte heller bara blev en avvikande kulturell kuriositet. För eftersom de hade starka europeiska stater som backade upp dem. Jag kommer från Storbritannien. Jag har brittiska Ostindiska kompaniet och den brittiska regeringen i ryggen. Så börjar ju missionären också påverka den lokala maktbalansen. Och också den lokala kulturella situationen genom att utmana de lokala kinesiska administratörerna och småpåvarna gällande till exempel utbildning och sånt. Vilket på ett sätt gjorde missionärernas arbete farligt, verkligen farligt på riktigt. För det är lätt att utmåla bilden av en allmän främlingsfientlighet i det här avsnittet eftersom vi kommer prata om ett uppror där kristna kineser och europeer slås ihjäl av religiösa fanatiker. Men det är ju inte helt svart och vitt, för ibland rör det sig också om kinesiska, ja, småpåvar eller vad man ska kalla dem, kinesiska ämbetsmän, kinesiska maktpositioner ute i provinserna som bara såg efter sin egen makt och den utmanades av de här européerna som fanns på plats där.
Mm. Det var ju många i väst på 1800-talet som ansåg att den här kristna missionen som man höll på med, det var en del av att sprida civilisationen i världen överlag.
Mm.
Och det var ju en väldigt viktig del av imperialismen också för övrigt. Mission är då alltså att sprida Guds ord och få folk att byta religion, och enligt den här tidens översättning av profeten Jesajas kapitel i Gamla testamentet så sammankopplar man det som står där om Sinims land, att det är Kina. Sinims land är alltså Kina. Och det kanske är någon annan fortfarande tänker att det är, men nutida historiker översätter snarare Sinim till staden Syen, det vill säga nuvarande Aswan i Egypten. Och så hänvisar man bland annat till att det här stadsnamnet har dykt upp i Döda havsrullarna och så mycket. Så att det här var ett område som var aktuellt på den här tiden.
Mm.
Och så är man lite tveksam till att judarna på 700-talet före Kristus verkligen kände till den lilla kinstaten som bara möjligen fanns på den tiden till och med. Det är inte ens säkert att den fanns alltså. Så det är nog en efterhandskonstruktion att det hade med Kina att göra, det här Sinim. Men på 1800-talet så ansågs det vara Kina. Och därför var det väldigt viktigt att skingra det här andliga mörkret som man ansåg fanns där. Man menar alltså att Kina hade egentligen inte någon riktig religion. Man erkände inte att det var det där, utan det var vidskepelser som de höll på med.
Mm.
Och Ingmar Ottosson som då har skrivit boken Möten i monsunen, han påpekar att den västliga missionsinsatsen i Kina mellan 1840 och 1850 är den kvantitativt största i hela historien.
Just det.
Det var extremt många som åkte iväg. just då. Och då, som du var inne på, missionärer har ändå funnits i Kina sedan 1500-talet med jesuiter och andra. Och det fanns 300 000 katoliker enligt uppgift i Kina på 1700-talet. Men nu är det ju så att 1800-talet är ju protestantiska missionärers stora århundrade. Så nu är det framförallt protestanter som åker dit, bland annat från Sverige. Mm. Och de första svenska missionärerna som åkte till Kina kom bland annat från Lunds missionssällskap, och det, då är vi i mitten på 1800-talet alltså. Det gick ingen vidare för svenskarna i den vändan. Någon blev mördad och väldigt, väldigt få av kineser blev omvända för att det skulle vara värt mördan, så att säga.
Mm.
Men sen 1887 så kom nästa stora våg av svenska missionärer som åkte iväg tillsammans med andra då, bland annat från USA och så också. Och den svenska predikanten Fredrik Fransson grundade då Svenska missionen i Kina, som det hette, och så värvade han ett par hundra svenska missionärer som då reste till Kina för att sprida Guds ord där.
Mm.
Det var ganska spretiga själar som åkte dit, visserligen. Vissa anammar den kinesiska kulturen och klädstilen och språket, vilket då jag förmodar förenklade uppdraget, så att säga, att få kineserna att lyssna på de här predikningarna, om man själv går runt och ser ut lite som en kines gör i allmänhet på den här tiden. Men många hade ju en annan inställning, och de flesta hade varken utbildning eller vana heller av att ens vara utanför sin egen hemort, kan vi komma ihåg.
Nej.
Så att det var ju kulturkrockar här, så det small om utemellanåt. Ottosson skriver: inte många hade viljan att lära sig något om det land de skulle verka i. Språkkunskaperna var ofta djupt bristfälliga, och åtskilliga predikanter hade målsättningen att inte bara kristna kineserna utan också få dem att överge sin kultur.
Mm. Det var flera av de här europeiska missionärerna var inspirerade av en brittisk missionär, Hudson Taylor, som hade bildat förbundet Kinesiska inlandsmissionen och hade öppnat större delar av Kina för mission. Men det är jätteintressant det där du säger om den olika inställningen. För några år sedan så var jag på en loppis, och där hittade jag ett kuvert fullt med bilder på svenska missionärer som jag köpte.
Mm.
Det kom, tror jag, från någon lokal fotograf som verkar haft kopplingar till missionsrörelsen och fotade missionärer och familjer som skulle ut i världen. Och sen hade man de där korten, och jag vet inte om man sålde dem eller gav bort dem eller vad man gjorde. Och jag hängde upp några av dem där på väggen i det torp som jag hade då.
Det är ju spektakulärt ändå att det återanvänds på det sättet som väggprydnad. Det hade de nog inte tänkt sig.
Nej. Och de var ju roliga, men också lite sorgliga på något sätt.
Uh-huh.
En familj tänker jag särskilt på. De sitter finklädda, kostymer och nya klänningar. Barnen, uppskattningsvis 5 och 9. Pappa missionären har knutit en turban på huvudet. Och så står det "bed för oss och Indien" under kortet. Och det är oerhört svårt att förhålla sig till missionsverksamheten, tycker jag personligen. För det är klart att det finns någonting som skaver i tanken på att två tjommar från Mellansverige ska åka till Indien och rädda själar undan hinduismen. Men det är också svårt att ifrågasätta att det fanns, som vi var inne på, missionärer som behandlade den kultur de kom till med avsky. Men sen fanns det också missionärer som visade stor respekt och förståelse för världar som för dem var helt främmande.
Mm.
Som åkte dit med ett öppet sinne och sen försökte hjälpa på det sätt de kunde. Och det där syns ju också i Kina såklart. Läkarmissionärerna var uppskattade av kineserna, som drev sjukhus där även fattiga och fattigas barn fick hjälp.
Ja, precis. De var ju populära.
Ja, precis.
Men mer för den andra verksamheten då kanske än missionen.
Ja. Så är det, men det är ju också en del av god att vara en god kristen, såklart. De missionärer man avskydde mest var ju de som försökte påverka hela samhället och publicerade skrifter avsedda att påverka kinesiska ämbetsmän och makthavare. De som inte alls respekterade kinesisk kultur och var väldigt öppna med det.
Det är också en smula paradoxal situation där vissa missionärer var väldigt förfärade över den fullständigt frånvarande situation av inflytande som kineserna hade. De hade ju ingenting att säga till om överhuvudtaget.
Nej.
Och det tyckte man att, oj, de lever i slaveri här borta. Och samtidigt så är det här människor då som själva nästan alltid ligger under inkomststrecket för att ha rösträtt i Sverige.
Ja, just det.
Men man var, man kan ha andra rättigheter förstås än att få rösta och så, som man hade i Sverige. Men ändå, ibland så fanns det fördomar som var svåra att man såg inte sin egen situation riktigt.
Nej.
Jämförelse.
Nej.
En annan aspekt är ju också att eftersom västerlänningarna är där borta och upprätthåller sin vad ska man säga, status där med hjälp av de här kanonbåtarna, kanonbåtsdiplomatin.
Mm.
Det gör ju också att de garanterar ju de kristna missionärer som finns där sina rättigheter och sitt liv, och även de kristna kineser som blir kristna. Och det här gör då att hotet om militärt våld, det garanterar då skydd för kristna kineser, vilket kunde generera situationen att brottslingar i Kina kan hävda att nej, men jag är kristen här, ja. Och då fick man skydd från västerlänningarna, och det där blev ju väldigt tokigt och knasigt då, att man liksom som kriminell kunde gå och bli kristen och därmed slippa straff emellanåt.
Just det. Och du har ju också den andra sidan av myntet, att när missionärer blev dödade, vilket förekom titt som tätt, martyrer kallade i den egna begreppsvärlden, så bytte ju europeerna in det mot politiskt och ekonomiskt inflytande i olika trakter i Kina.
Ja, det kan man säga. Det kunde ibland vara, som vi kanske kommer att se, det bästa som kunde hända. Tyskarna, de offrade åt sig riktigt mycket när det var ett par missionärer som blev ihjälslagna.
Just
det. Jackpot är rent territoriellt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
När boxarupproret påbörjas år 1898, då fanns det 369 svenskar i Kina. Av dessa var 214 missionärer. Man brukar uppskatta att det totala antalet missionärer i Kina där i slutet av 1800-talet var kanske 2000. Så ungefär 1 på 10 av missionärerna var svenskar. Mitt i det uppror som snart kommer bryta ut i det här avsnittet, i verkligheten har det redan brutit ut och slocknat, så hittar vi ännu en av många politiska och religiösa rörelser i Kina. De uppkom i Shandong, nordöstra Kina, söder om Peking, med Sydkorea där på andra sidan Gula havet, under de sista ljuva åren av 1800-talet. Gruppens namn beskrivs av människor som faktiskt talar kinesiska, mandarin antar jag att det är i den här trakten, som närmast omöjligt att träffande översätta. Men ska man försöka slår man till med rättvisans och harmonins knutna nävar. Men som ni vet kallar vi inte upproret för rättvisans och harmonins knutna nävarupproret, utan vi använder det ord som britterna gav gruppen. Ett smeknamn eller öknamn kanske som fick bred spridning de var boxare. Och hemliga sällskap med olika varianter av politiska och religiösa övertygelser, det var ingen ny företeelse i Kina. Och man följde på många sätt invanda mönster. Bland annat utförde boxarna gymnastiska övningar. Det var de som britterna tyckte såg ut som boxning, därav boxarna.
Ja, det finns ju en viss logik där. Det är inte så att det är... De ser ut som boxare när de gör de här rörelserna.
Ja, sen är det ju... Jag vill mena att boxning gör det lite orättvisa. För jag tror att det är... Jag tror inte att det är lika stelt som boxning kan vara. Från slutet av 1960 till mitten av 1980-talet så infinner sig den gyllene eran av kinesisk kung fu-film. Det har gjorts bra kung fu-film även efter det såklart. Men mycket av de bästa grejerna kommer under de 25 åren. Och jag nämner det eftersom jag tittade på 1976 års Bao Gua Lanjun. Eller The Boxer Rebellion som den heter på engelska. I veckan. Som är ganska många av de här filmerna, det är inte 5+ rakt igenom, utan man får hoppa förbi de delarna som är lite tråkiga tills man kommer till de här helt otroliga scenerna där stunt men och kung fu-stjärnor i världsklass.
Vad är det här för jävla film? Att man ska behöva sitta och hoppa mellan scener som är bra? Är det verkligen en bra film då?
Ja, men kung fu-film är lite grann på det sättet. De är ju nästan alltid i historisk kontext. Ja. Och det kan vara en lång utläggning där två munkar står och pratar om huruvida det är rätt att... ge en larv till en fågel eller inte, för då dödar du larven men du räddar fågeln. Och så sen kommer fight-scenen som är det du vill se.
Jag kan tänka mig också att du såg på det här typ när du var 13 år. Och du var ju lite mer intresserad av de här stridskampscenerna än munk- och larv-scenerna.
Ja.
Så att det är väl därför du ger det här tipset att man ska spola till eventuella 13-åriga historier på den lyssnaren nu.
Ja.
Jag vet inte om jag har sett en kung fu-film någonsin.
Ja.
Jag tror inte det.
Nej.
Men jag har sett Van Damme däremot.
Ja. Ja, de är ju också bra. Men jag skulle ändå säga att den kinesiska genren är bättre. I alla fall, i den där filmen från 76 så finns helt otroliga scener där boxarnas träningsritualer visas upp. I en romantiserad form såklart, utförd av de här professionella kung fu-skådisarna. Och där ser man män med hårknutar, röda kläder samt röda band runt handlederna. En slående uniform måste man medge. Eller en demon i någon slags Kasperteater, för att uttrycka det med den brittiska författaren Peter Flemings ord. Han var för sig inget ögonvittne, men det ger ju någon slags idé om hur européerna upplevde det hela. Och det finns i den här kinesiska filmen också en underbar fight-scen där de här boxarna spöar skiten ur aningslösa japanska soldater. För det är just japanerna som ska förutmjukas, vilket ger en intressant inblick i det asiatiska maktspelets historia också. I kung fu-filmer är det inte ovanligt med just såna här hemliga sällskap, om nu boxarna var ett hemligt sällskap. Det är inte plockat ur tomma luften. Och den religiösa aspekten av boxarna handlade om att man trodde sig vara den grupp som skulle förlösa ett nytt Kina. Det finns nästan någonting millenaristiskt hos dem. Att de lever i den yttersta av tider, eller i alla fall i den sista perioden av en gammal era. Och de ska ge det nya.
Alltså, på sätt och vis är vi ju så här. Jag menar, det dör ju bara typ 10 decennium efter det här upproret, så finns ju inte det här kejsardömet som har funnits i 2000 år eller ännu längre sedan.
Nej.
2200 år. Det är ju, nej, så visst tusan är på något sätt i slutet av en era de ja, finns.
Boxarna hade rätt, med andra ord. Hans Hägerdal, historiker och asienkännare, han menar att rörelsen hade en slags folklig, religiös och metafysisk vinkling. Och vissa uppgiftslämnare menar ju att de under de här rörelserna jobbade upp sig i en slags frenesi och tuggade fradka. Och mest välkänt att många trodde sig vara osårbara. Det spelar ingen roll att europeerna ställer upp en kulspruta där. Jag kommer inte bli skjuten. Eller kulorna kommer inte träffa mig eller kommer inte såra mig. Nu visar det sig att så var det inte. Men om det visade sig att så inte var fallet, då gick ju det också lätt att förklara med att han som blev skjuten, han trodde inte nog mycket på det. Han var inte nog ren i sin övertygelse.
Mm.
De är fanatiker.
Ja, det kan man säga.
Och det finns en ramsa som boxarna också kunde mässa, som gick ungefär så här. Det finns många kristna konvertiter som har förlorat förståndet. De bedrager vår kejsare, förstör de gudar vi dyrkar, river våra tempel och altare, tillåter vare sig rökelse eller ljus, slänger bort etiska texter och ignorerar förnuftet. Inser ni inte att deras mål är att lägga armarna om landet? Det här är en religiös, fanatisk missnöjesrörelse, kort och gott, som trots att den saknar central styrning mycket hastigt kommer växa i både numerär och framgång.
Mm. Om vi tar den här löpande innehållsförteckningen så tänkte jag nu prata lite om händelserna under åren före upproret, och sen kastar vi oss in i år 1900 och ser vad som händer där, för då händer det mycket. Mm. Men 1894 hände ju också en del. Då bröt det ut krig med Japan, som vi var inne på. Det kallades första sino-japanska kriget. Kriget handlade väldigt mycket om inflytandet på Korea. Det var väl där det handlade om egentligen, kan man säga.
Ja, och det ska jag säga.
Blev en brutal chock för Kina. Det visas att den här traditionella korruptionen i det kinesiska systemet totalt hade undergrävt till exempel flottans styrka. Man hade slussat iväg pengar som inte hade hamnat där det skulle, och japanerna hade gjort tvärtom. De hade ju byggt upp en modern fungerande flotta och även armé och sådär. De har ju gått igenom den här moderniseringsprocessen som vi har pratat om i ett annat avsnitt.
Mm.
Och under det här kriget så stod ju skillnaderna mellan det moderna Japan och det traditionella Kina fullständigt klart. Och den kinesiske kejsaren då, Guangxu, han var till detta fullkomligt och totalt okunnig i militära frågor också. Däremot insåg han ju att Japan hade kommit längre än Kina, och att Kina kanske också borde förnya sig genom reformer efter det här förödmjukande nederlaget. Och han är då kejsare under 1890-talet. Men det är ju helt enkelt en liten speciell situation, för hans moster, enke kejsarinnan då, Xu Shi, hon är ju någon form av grå eminens, och kanske den som, hon kan ju bestämma informellt väldigt mycket, och han går ju runt och är rädd för henne egentligen hela tiden också. Men han har ändå makten, och då kommer vi till en reformperiod som kallas för de 100 dagarna. Det fanns många efter nederlaget mot Japan som kände att vi måste göra någonting åt det här, hörni. Och man ville då ha till en moderniseringsprocess som Japan hade haft. En del ville det, och så pekar man också på, ja, men Peter den store borta i Ryssland, han gjorde ju likadant. Vi måste vakna och förändra oss så att vi kommer ikapp här nu.
Mm.
Medan det fanns då många andra som var väldigt reaktionära och inte alls ville gå den vägen. Så det var ju så att säga interna stridigheter kring hur man skulle göra med det här. En av de här som hade utbildats inom det system som Kina hade för utbildning, han hette Kang Youwei. Det var väldigt mycket konfucianism i det här, men han hade också tillsammans med många andra tankar om de här moderna idéerna. Han hade också samlat ihop 1300 underskrifter i en namnlista från andra högt utbildade ämbetsmän och sådär, som skickades till kejsaren. Vad man ville var att alla odugliga, korrumperade ämbetsmän skulle bytas ut mot kloka och utbildade människor istället. Och det gick som det gick här nu, där den här Kang Youwei fick ganska stort inflytande hos kejsaren vartefter. Och så kommer vi då till de här 100 dagarna mellan juni och september 1898, då man genomför mängder med reformer. Det är nästan som att de kan tävla med och slå Struensees reform- och lagstiftningstakt i Danmark 1771 på fingrarna. apropå avsnitt 485 då, där vi pratar om...
Just det. Går det jämföra med den danska situationen också, att när man gör massa reformer under en kort period så finns det människor i maktposition som hotas av de reformerna och som börjar göra planer för att kanske bli av med de här reformatörerna.
Ja, det är exakt så. Det är som en kopia på det som hände i Danmark 1771 nästan.
Ja, just det.
Alf Henriksson, som vi pratade om förut mycket i det avsnittet också, den här svenska författaren, och han har också skrivit kinesisk historia, givetvis. Så jag tänkte ta ett citat från honom här. I fråga om examenssystemet bebådade stora förändringar. Strafflagen skulle mildras efter europeiska förebilder. Ett system av indirekta skatter skulle byggas upp. Militärväsendet skulle omorganiseras totalt. Universitet och högskolor skulle skapas. Tidningar uppmuntras och studenter skickas utomlands att se och lära. Jo ja, så att här skulle det bli förändringar helt enkelt. Och som du sa, det fanns ju de i den kinesiska byråkratin som hade fäst sig lite grann vid det här korrupta systemet. Mm. Inte jätteförtjusta i reformer. Och Kang Youwei, han var ju också emot den här traditionen med fotbindning av flickors fötter, kan man ju tillägga.
Mm.
Men nu går det lite för fort här. Och som sagt, enkekejsarinnan Xu Shi är ju kvar i leken. Och nu samlas det då en massa konservativa motståndare till reformerna runt henne. Och det här är inte okänt för kejsaren, att det finns en liten opposition kring hans moster som han är skiträdd för. Så han tänker, jag måste nog tillsammans med den här Youwei då, vi måste slå till först. Xu Shi måste arresteras. Och då gör han ju det stora misstaget att ta fel general till att genomföra den åtgärden. General Yuan Shikai ska gripa enkekejsarinnan. Men Shikai, som kommer bli aktuell i boxarupproret också, han vänder sig då emot kejsaren och ställer sig på Xu Shis sida. Och vips så är då enkekejsarinnan tillbaka vid makten fullständigt och griper sin systerson kejsaren. Och då blir det han då som sitter, han kommer sitta fängslad resten av livet här nu.
Ja, det här är, visst är det 1898, precis lagom till upproret, så är det alltså Xu Shi som har tagit över maktspakarna efter en palatskupp.
Mm. Jag vill bara ta ett Henriksson citat till här, för det är lite spännande hur han behandlas här då, enligt Henriksson ska man säga.
Ja, ja absolut.
Han behandlades för framtiden som ett oförnuftigt barn och blev mer och mer likt ett sådant. Det upplyses om honom att han brukade tillbringa sina tomma dagar med att sitta på golvet och rita gubbar på papper som han därefter rev sönder. Och allt medan ritade han också en stor sköldpadda, homosexualitetens symbol i Kina. Skrev det svekfulla namnet Yuan Shikai på dess rygg, besköt det med bambupilar, klippte det i små bitar med en sax och kastade upp bitarna i luften som konfetti.
Ja, det kan det vara propaganda?
Ja, det kan det ju. Men han kan ju också ha tappat det och varit förbannad och hade inga liksom egna vododocker att, eller vad man ska säga. Så han gjorde någon form av gubbar som han ritade och...
Ja.
Jag vet inte om det här är sant. Nej. Det är Henriksson som säger. Men det kan vara sant.
Kan vara sant.
Kang Youwei, han flydde antingen till Hongkong eller Japan, förmodligen både och i tur och ordning. Men också faktiskt till Saltsjöbaden en sväng där han bodde med sin dotter.
Ja.
Så det är ju, han överlevde i alla fall hela den här soppan.
Ja.
Xu Shi, hon återställde ju de här reformerna som hade gjorts ganska snabbt, tryckte på den stora delete-knappen och sen var det som att ingenting hade hänt med det. Sen kom ju då de här reformerna tillbaka förstås efter boxaruppåret när man började inse att vi måste göra reformer ändå. Men i det här läget ville man inte ha alla de här reformerna som var lite för moderna, tyckte man.
Nej, du sa att det var en konservativ regim. Reaktionär är ju ett annat ord man kan använda.
Mm. Bland annat så innebär det här då att man hade ju tänkt omorganisera armén så att den skulle stå under centralt styre och sådär och bli moderniserad. Men nu ändrar man ju på den reformen så att man återgår till att det är lokala guvernörer som styr de olika arméerna. Det är som att varje landshövding i Sverige skulle styra över en del av svenska armén.
Ja.
Och då kan det bli problem, va? Om man ska starta krig mot 8 västmakter. Då kanske det går så att landshövdingen i Västergötland inte vill vara med och kriga mot USA och Ryssland och alla de här.
Nej, precis. Det är kul hypotetisk situation du ställer upp. Vi får se om vi har nytta av den senare i avsnittet.
Okej, ja. Dessutom så har vi ju då den här grejen med torka och översvämningar i olika omgångar som förvärrar situationen dramatiskt 1898 och 1899. Och den kinesiska regimen är helt handfallen inför det här eländet som de här naturkatastroferna genererar. Så att antalet boxare bara växer och växer på grund av det här.
Det är ett återkommande drag i kinesisk historia att en dynasti som inte har makt att ingripa för att lindra effekterna av översvämningar eller torka eller så brukar leva på lånad tid. Så det är ett järtecken här också när det gäller Qin-dynastin.
Mm. Man menar ju att de här katastroferna är ett tecken på att regimen har förlorat himlens befallning att härska, så att säga. Och nu börjar ju då upproret mot regimen rulla igång, för vi ska komma ihåg att boxarna vänder sig ju, det är en anti-manchurisk rörelse det här egentligen.
Ja, för de är också utlänningar.
Ja, det är icke att förglömma.
Nej.
Så att de vänder sig mot regimen. Men det är också så att ilskan riktar sig mot de västerländska och japanska utlänningarna som man anser skyldiga till att det har blivit så här kaotiskt med årstiderna.
Ja.
För andarnas inflytande har ju minskat i takt med att de här missionärerna har kommit dit. Så boxarrörelsen växer sig lavinstark i framförallt provinsen Shandong. Och så händer en del grejer då. Som jag var inne på, 1897 så mördas två tyska missionärer. Och det ger den tyske kejsaren och Tyskland möjlighet att ockupera en hamnstad i Shandong. Jaha, ja, har ni haft ihjäl tyska missionärer? Det ska ni straffas för. Och då tar man bara över en hamnstad och tyckte att det var jättebra. Så brändes en massa hus och bybor sköts ihjäl. Och dessutom så säkrar man då gruv- och järnvägsrättigheter av bara farten.
Ja.
Så att man fick ju bra utdelning på de här två tyska missionärerna som dödades.
Ibland blir det så.
Ibland blir det så. Nu blir det så. Och det här sätter ju då igång en rullande snöboll kan man säga. För det är inte så att engelsmännen och fransmännen tänker sitta och bara titta på att jaha, nu tar tyskarna för sig här på grund av att det var några missionärer som blev dödade. Utan då vill ju de också få åt sig hamnstäder och utöka sina områden, de här koncessionerna.
Mm.
Så det blir ju huggsexa om en massa områden här på grund av de där dödade missionärerna. Och så kräver man att diverse främlingsfientliga guvernörer då, i framförallt Shandong, ska avsättas. Och den som kan göra det är ju den kinesiska regimen, och då gör man det. Och det visar sig att nästa guvernör är lika fientlig mot den västliga närvaron som sin föregångare. Och därför byts han också ut. Och då, vem byts han ut mot? Jo, Yuan Shikai, svikargeneralen som svängde mot kejsaren. Han är alltså ny guvernör i den här Shandong-provinsen som vimlar av boxare nu.
Man skickar in honom för att gjuta olja på vågorna.
Ja.
Och det är ju hårda nyper som gäller när Yuan Shikai kommer till Shandong. Till exempel har han ett ärende där en brittisk präst just har blivit mördad. Då samlar han in de ansvariga, ansvarar några av ledarna för det här upploppet. Och i den rapport som han sen skickar till sin kejsarinna så står det att det är fler än 300 hem här där kristna kineser har attackerat. Så det är 23 kristna kineser som har blivit dödade. Så nu stänger vi ner, nu förbjuder vi boxarrörelsen. Nu kommer vi sätta statsapparaten mot dem. Men man har ju problem att det finns en så bred folklig grogrund och stöd för boxarna. Missnöjet är jättestort. Så när man i Shandong försöker slå ner rörelsen, vad händer då? Jo, då sprider den sig utanför Shandong.
Mm. Ja, och nu är det igång kan man säga. Det är hundratals missionärer som kommer att dödas, och Henriksson kastar fram siffran 30 000 angående hur många kristna kineser som förlorar livet.
Det är ju ingen som vet hur många kristna kineser som förlorade livet. Det kan mycket väl vara en mycket högre siffra än så. Man var ju ganska noggrann, framförallt från europeiskt delegationshåll, att hålla koll på de europeer som blev dödade, men kineserna, det är jättemånga, men ingen kan ju säga hur många.
den här guvernören som Shikai hade ersatt, han blev ju istället guvernör i Shanxi, en annan provins, och där ställde han till med regelrätta blodbad då, alltså på missionärer.
Mm.
Åtminstone ett 50-tal västerlänningar, och han ska själv då också ha varit med och högt någon katolsk biskop i ansiktet med sitt svärd och varit högst fientlig.
Ja, det blir ju en boxarfri stad.
Ja, under våren 1900, nya seklet har börjat allt, då kommer boxarna att härja hejvilt här på landsbygden, och det rivs telegrafstationer och järnvägstationer och kyrkor och hem där man får veta att ingenjörer bor och så vidare. Man vill ge sig på allt som symboliserar väst, modernitet och kristendom.
Exakt.
Och vad ska Susie göra här nu då?
Hon ställer sig ju ursprungligen mot boxarna.
Ja, det var ju där hon hade skickat Shikai att slå ner det här till början, va?
Exakt. Och i vissa provinser som Shandong och grannen Chili förbjuds boxarna. Och det är ju helt i linje med de önskemål som har framförts till kejsarinnan från de utländska delegaterna. Fast de vill ju ha ett nationellt förbud. Och det fick de inte. Så då börjar man ju mer och mer sätta press på henne. Det brittiska sändebudet, Sir Claude MacDonald, han är inte road. Och han ger ju i början av april de kinesiska myndigheterna 2 månader att en gång för alla sätta stopp för boxarnas framfart. Annars kommer det här bli, säger han, ett problem som vi själva måste hantera. Och det är ett hot som ganska tydligt visar på den kinesiska positionen vid sekelskiftet. Det är svårt att tänka sig att en brittisk delegat i Beijing skulle gå och framföra det hotet idag. Ni får 2 månader att fixa det här, annars gör vi det själva.
Ja, nej, det är ju omöjligt förstås. Men du säger att han inte var road.
Ja.
Men han var ju inte så oroad heller egentligen. För han tänkte ju att det här ligger ju i den kinesiska regimens intresse att få till en fred förstås.
Ja.
Och det flödade in förstås rapporter ifrån inlandet på, alltså, som handlar om att det var massaker på missionärer och sådär. Men det där tolkade han som skrämselpropaganda för missionärerna ganska stor utsträckning.
Mm.
För det var inte alltid som, så att säga, sekulariserade tjänstemän eller handelsmän drog jämt med de kristna missionärerna. De var lite grann stod emot och tyckte att den andra parten var lite jobbig ibland.
Just det. Ja. Sen gör ju MacDonald ett klassiskt kanonbåtsdiplomatiskt drag. Han flyttar fram kanonbåtarna.
Ja, just det.
I Tianjin, där i viken i Gula havet, strax sydost om Beijing, där parkerar man kanonbåtarna utanför de kinesiska Takuforten. Det är befästa positioner på respektive sida om Haifloden. Det är vattendrag som binder Beijing med havet. Det är ju av enormt strategiskt värde. Så det är som ett första schackdrag. Nu har vi lite grann hotat kungen här. Jag vet inte vad vi har gjort. Vad ska ni göra?
Apropå enkelkejsarinnan Shushi, så hon har ju gett ut ett par dekret, först i januari 1900 och sen i april 1900, skrivelser alltså som underförstått lite grann stöttar boxarna.
Just det.
Och det här har ju då stört och irriterat västerlänningarna som inte riktigt förstår det här. Och MacDonald, han tror ju fortfarande inte att, ja men hon, det är väl inte så att de kan inte vara emot oss liksom. Det är väl inte ändå regimen. Men det där kommer ju bli ganska tydligt här nu snart. Men den här omfattande boxarrörelsen, de rör sig också i ganska oroande hastighet mot Peking, och de plundrar och har sig runt omkring där under våren. Och i slutet på maj, då kommer 400 marinsoldater till ambassadområdet i Peking på begäran från ambassaderna, eftersom man börjar bli lite orolig ändå för att de här boxarna verkar ställa till ett rätt mycket i utkanterna.
Mm.
Men 400 marinsoldater är inte jättemycket mot de här 200 000 boxarna. Så man tycker att det är en lite riskabelt liten styrka, som man säger.
Ja.
Till slut kom ju även MacDonald till insikt här om att Det är något som är fel här, va? Kanske sitter han där och tuggar på en Big Mac och tar emot uppgiften då att revoltens brand har nu nått utkanten av Peking. I boken 1900-talet i ord och bild står det så här: det var inte förrän den 9 juni när åskådarläktaren vid kapplöpningsbanan bara 5 kilometer utanför Peking gick upp i lågor som den diplomatiska kåren i sin helhet blev verkligt skrämd. 2 gånger den eftermiddagen telegraferade McDonald till den brittiska amiralen i Tientsin, Sir Edward Seymour, och bad enträget om förstärkning. Följande morgon lämnade Seymour följaktligen Tientsin med lite mer än 2000 marinsoldater av 8 nationaliteter. De planerade att tillryggalägga den 130 km långa resan med tåg och samtidigt reparera banan som till vissa delar förstörts av boxarna. För att sammanfatta här: de här trupperna som är på väg, de här 2000, de kommer att anfallas av boxarna och den av sabotage söndersprängda järnvägen ställer till en hel del. De har nästan lika stora problem som SJ brukar ha en vanlig vinterdag att ta sig fram. Så det kanske hade varit bättre och gått snabbare om de hade marscherat till fots. Men de kommer ändå inte liksom fram. De måste retirera för att boxarna är för många. De retirerar tillbaka, och bland ambassadörerna i Peking så börjar man kalla Seymour för "See no more". Ja. Gallihumor. Ja, honom ser vi no more.
Det finns fler europeiska delegater att hålla koll på. Jag håller upp en bild för Daniel här.
Jag ser att du har skrivit något, men det är en Snapchat-bild, men du har inte skickat till mig.
Nej, jag hade tänkt skicka den till dig. Sen så kändes det som att man ska inte prata om sånt här. Man ska inte förekomma sig själv. Nej, just så. Jag bara sparade ner den. Clemens von Ketteler, han var tysk baron. Han har den tjockaste 1800-talsmustaschen som jag har sett i mitt liv.
Jag har också bildgooglat honom, men jag skulle vilja hävda att Nietzsche har lite större mustasch.
Ja, Nietzsche har ju större mustasch. Jag pratar om tjockhet. Den är bara...
densiteten.
Han skulle funka så bra på TikTok och på sociala medier där det liksom gäller att ha tydliga drag. Oerhört tjock, fin mustasch von Ketteler. I legationskvarteren, alltså i själva den europeiska kärnan av Beijing, så dyker en dag en boxare upp. Rödklädd som sig bör. Han åker vagn och slipar sin kniv mot sina stövlar samtidigt. Och det är för mycket för den tyska ministern att hantera. Så han tar sin promenadkäpp och börjar svinga vilt mot boxaren. Han slår och slår med rottingkäppen, som dessutom har en sån här knopp på. Så det är ju ont det här, det förstår man. Och boxaren tar till flykten. Samtidigt som en pojke som har åkt i samma vagn som boxaren tas till fånga av tysken. Även på den här pojken så går tyskarna lös med käpparna. Det bara faller slag över honom. Saker och ting har spårat ut i Kina, tänker von Ketteler. Men kanske kan han återställa ordningen med sin rottingkäpp. Och en officiell begäran från kinesiskt håll att den här ungen ska sättas på fri fot ignoreras. Det där är början på en lång dag, för på kvällen kommer ju resten av boxarna, eller i alla fall fler och fler boxare, visa sig i Beijing. De kommer börja röja fram på gatorna och ge sig på allt de ser med europeisk koppling, framförallt kyrkor är ju de har att ge sig på. Och det är massvis med kristna kineser som flyr till delegationsområdet, som nu också börjar barrikaderas.
Ja, det gäller ju att sätta sig säkerhet där bakom.
Ja.
Västmakterna kräver nu då att kinesiska regimtrupper ska överge de här så kallade Taku-forten, eller Taku-forten. Och det vägrar den kinesiska befälhavaren gå med på, vadå, det är våra fort här. Varpå västerlänningarna intar forten med våld, alltså stormar dem.
Ja.
Och Churchi, hon, det här är ju inte helt okej att de gör så, va? Så hon levererar ju då ett ultimatum den 19 juni. Ambassadörerna ska inom 24 timmar lämna Peking. De ska få eskort till Tientsin, en annan stad. Och då behöver de inte vara rädda. Då kommer de undan. Men de ska lämna inom 24 timmar. Mm. För så här kan man inte göra. Bara erövra våra fart. Och då gör sig många redo att lämna Peking eller Beijing. Men det görs ju med stor vånda då, eftersom all kinesisk personal som man har och alla kristna kinesiska flyktingar som har gömt sig i legationskvarteret, de kommer ju att hamna i en förfärlig massaker så fort västmakterna och deras representanter lämnar det här kvarteret. Det förstår man ju.
Ja, det här är ju jättesnarlikt den amerikanska tillbakadragningen från Afghanistan här om året. Precis. Med alla afghaner som hade tolkat och hjälpt Sverige, USA, andra länder.
Ja, det är exakt det jag tänkte jämföra med.
Boxarna och talibanerna har ju beröringspunkter.
Kabul 2021. Mm. Ja, det var ju mycket elände kring det där. Men nu kommer det inte riktigt bli så i det här fallet ändå. Västländernas ambassadörer sände en fråga till den kinesiska regimen innan de skulle lämna det här legationskvarteret. De ville prata med sina militära befäl som nu för tiden kontrollerade de här tankefarten då. Och den frågan ignorerades från den kinesiska regimen. Varpå den tyske von Kettler blir aktuell igen.
Nu är han arg.
Nu är han arg igen. Nu ska han, jag höll på att säga, spankulera till den kinesiska utrikesdepartementet och prata förstånd med kollegorna där, men det är inte...
Vissa kinesiska vanor har han lagt sig till med.
Ja, han har gjort det. Så han tvinnar sina mustascher, tänder en cigarr och sätter sig i sin bärstol för att transporteras dit.
Ja, så är det. Där sitter han och skumpar fram på Beijings gator, som du säger, cigarr i ena mungipan, när en kinesisk officer från den så kallade muslimska armén kommer fram till honom. Och knappt hade Kettler börjat jobba upp sin heliga tyska vrede innan det small. Och det var inte hans vrede som small, utan han blir skjuten i huvudet. Mm. Det här är ingen spontan händelse heller, utan det fanns redan en undertecknad dödsdom mot von Kettler. Och det visar sig väl att någon evakuering är inte längre aktuell. Så mycket fattar ju de utländska beskickningarna att det är inte tryckt ute på Beijings gator.
Nej, det här visar ju hur opolitligt det var. Även om det inte hade att göra med boxarna så att säga. Utan det var en högre tjänsteman som hade bestämt det här. Dessutom så hade de kinesiska tidningarna fått uppgift om det här mordet redan dagen före.
Innan mordet skett.
Ja, så att det visar ju att det här var ingen slump.
Nej.
Men hur man kunde veta att han tänkte ge sig ut där i sin bärstol, det vet jag däremot inte.
Han kanske var väldigt lätt att förutspå. Uh-huh. Von Kettler kommer rasa och ge sig ut på gatorna i bärstol.
Och eftersom ambassadörerna inte lämnar legationskvarteret så förklarar Churchill helt sonika de här 8 västmakterna krig den 21 juni. Mm. Och det här är ju en chock. Nu helt plötsligt så är alltså den kinesiska armén mer eller mindre ihopslagen då med boxarupprorets element.
Ja, precis. Hon skickar ut en handfull prinsar som ska införa någon slags befälsordning i den här politisk-religiösa fanatiska proteströrelsen.
Är det här som att Gustav Vasa skulle alliera sig med Dacke mot danskarna? Eller något. Okay. Jag vet inte.
Ja, kanske. Ja. Hägerdal gör ju också den poängen att Qing-regimens allians med, som han skriver, en diffus bonderörelse visar något av den desperation med vilket den klamrade sig fast vid makten. Det tydde också på en djupt demoraliserad statsapparat som undan för undan förlorat nästan all prestige den en gång avnjutit. För ett politiskt system som i mångt och mycket byggde på prestige var det ett svårt dilemma. Centralmakten är svag här och dess agerande fullkomligt skriker. Vi är svag!
Mm, ja, så är vi ju. Inne på det här legationsområdet nu så finns det alltså, det är 11 utländska legationer, det är 450 civila västliga representanter och ungefär 450 västliga marinsoldater och mellan 3 000 till 6 000, det är lite oklart, kristna kineser. Mm. Och alla de här trängs nu på ungefär 1 hektar. Samtidigt som det skjuts en hel del in i kvarteret. De belägrade har ungefär runt 100-150 kapplöpningshästar att gnaga på tydligen. Och så finns det förråd av både spannmål och torrfoder. Och det finns ju sjuka barn där inne också. Och de kan få mjölk då från en stackars ensam ko. Det finns vatten i brunnarna så det räcker. Fast det är väldigt varmt här nu mitt i högsommaren. Det är mest brist på det är ammunition. Tydligen. Men kineserna kommer ju aldrig storma det här kvarteret totalt.
Nej.
För den manchuriska överbefälhavaren Yung Lu, som är den som styr det här nu från i alla fall de formella trupperna. Han går ju aldrig all in med sitt nya moderna artilleri som han har köpt från Tyskland. De här Krupp-kanonerna. Han tänker, de kan vi väl ändå inte använda. För då, alltså, om man för det första så är han ju emot boxarna. Han tycker att det är lite smaklöst att samarbeta med dem. Och dessutom så inser han väl vilken total katastrof det kunde bli för Kina om man skulle få för sig att massakrera alla de här västmakternas ambassadörer.
Ja.
Så att han håller ju igen helt enkelt. Men han kan inte låta bli att så att säga göra vissa anfall och skjuta lite in och sådär. Ordet skenfäkta har jag sett skrivet någonstans. För det är väl det han håller på med, så att inte enkelkejsarinnan ska upptäcka att han inte tar det här på allvar. Liksom.
Det är ju den här situationen som ibland uppstår i historien. Som till exempel under Lapplandskriget i andra världskriget. Då Finland tvingas till en separat fred med Sovjetunionen. Sen har de nazister som de egentligen har varit allierade med i norra Finland.
Just det.
Som de måste fördriva. Och det måste ske på allvar, för annars kanske Sovjet tar på sig att göra det själva. Men det finns ju samtidigt, man vill ju inte ge sig in med allt man har mot de här tyskarna som man tidigare varit allierade med. Situationen är inte precis likadan, men den påminner ju i det fallet att ibland måste befälhavare göra det. Man måste visa att jag tar det här på allvar utan att gå all in.
Ja, jag tycker det är en bra jämförelse.
Tack.
Det ska jag ha. Dessutom är han ju inte ensam om att känna så här. Han måste agera eftersom han befinner sig i Peking under kontroll av enkelkejsarinnan. Men runt om, särskilt i södra halvan av Kina, så har vi fullt med guvernörer och vid kusterna som ignorerar Churchills krigsförklaring fullständigt.
Här är vi med landshövdingarna.
Ja, precis. Nu kommer landshövdingen i, jag vill säga, i Västergötland och i, ja, vad har vi mer för Östergötland och Skåne och Kronoberg och allt vad det är.
Ja.
Ni har väl säkert någon landshövding uppe i Norrland också någonstans?
Ja,
flera stycken.
Det har vi ju.
Och tänk att alla de här också,
fullt av dem,
också då inte riktigt vill vara med och kriga mot NATO, Ryssland och Kina.
Nej.
Då kan man sluta avtal separat så att säga. Och det är det som händer. Och det gör ju då att den kinesiska armén absolut inte är så stor som den skulle kunna ha varit.
Nej, och det är ju en välsignelse i hela det här skeendet att kejsarinnan har så svag makt över hela sitt rike.
Ja, det får man ju faktiskt säga att det är. Annars hade du kunnat bli ett episkt blodbad det här.
Mm.
Men det förekommer ju artilleribeskjutningen då med äldre kanoner, även om det inte är Krupp-kanoner, mot de här ambassaderna. Och man siktar in sig bland annat på den brittiska ambassaden, och då råkar elden sprida sig till en konstakademi i närheten som Henriksson skriver brann ner till grunden bara på ett par timmar.
Mm.
Och därmed förgick kvintensen av århundradens litterära och artistiska mödor i Kina, skriver han.
Mm.
Och det är ju förstås sorgligt när kultur går åt på det här sättet.
Det är det ju, verkligen. Förutom ambassaderna så är ju även den stora katolska katedralen belägrad. Och den stormas ju inte heller någonsin helhjärtat. Däremot så finns det ju återigen uppskattningsvis 4000 människor som gömmer sig i en katedral i 2 månaders tid. Och varje gång någon ger sig ut för att få tag i lite livsmedel att smuggla in där, så är det med livet som insats. Där är det ju fler än 400 av de som gömde sig som kommer dödas. Så det är ju spänt på flera håll.
Västmakterna och i synnerhet då Japan, som har flest soldater inblandat, skrapar ihop en undsättningsarmé på 20 000 man. Och då får vi komma ihåg att de har minst 200 000 boxare och den regimarmén i Kina emot sig. Men de forcerar sig nu fram mot Peking och efter 55 dagars belägring, alltså av de här legationskvarteren, så kommer då belägringen av det kvarteret hävas. Eftersom striderna blir inte särskilt svåra för västmakterna här.
Nej.
Boxarna till exempel, de kommer anfalla obeväpnade ofta. I den mån de anfaller. Man hade bestämt att man skulle angripa den 14 augusti. Men den ryska styrkan var den första som togs in i Peking. Och de tjuvstartade redan den 13. Lite grann för att de ville vara först eller något, jag vet inte. Men det var de indiska trupperna under brittiskt befäl förstås som nådde fram till legationskvarteret först. Klockan 2:30 den 14 augusti stod de på den brittiska legationens tennisbana.
Ja, just det.
Av alla ställen. Och då var ju saken klar.
Man behövde väl ett litet öppet utrymme att samlas i.
Ja, jag ser framför mig att det är en massa murbruk och grejer som ligger där på linjerna.
Just det, det tror jag är helt riktigt också. Du nämnde i vårt avsnitt om Adolf Fredrik för någon vecka sedan om hur ovanligt det är att ryska soldater bjuds in till Sverige för att skydda Sverige mot sitt eget folk och Danmark. Det är ovanligt.
Det är mycket ovanligt.
Och en annan sak som är ovanlig är ju sammansättningen av den här undsättningsstyrkan som från Tianjin jobbar sig fram mot Beijing. Och det där är ju många författare som gör en grej av. Hans Hägerdal, som är en modern författare, skriver ju en europeisk, amerikansk, japansk undsättningsstyrka. Och han gör även poängen främmande soldater, brittiska siker såväl som ryska kosacker. För att skapa bilden av vilket brokigt gäng det är som kommer här mot Beijing.
Det är ju ett väldigt brokigt gäng.
Det är ett väldigt brokigt gäng. Europeisk, amerikansk, japansk, det är ett långt ord. 26 bokstäver och 2 bindestreck måste du kosta på dig för att skriva det.
Mm.
Alf Henriksson däremot, han släpper ju sargen helt och hållet och skriver: i mitten av augusti kom undsättningen till de belägrade. En japansk, rysk, brittisk, amerikansk, fransk, tysk, österrikisk, italiensk armé på knappa 20 000 man.
Hur många bokstäver är det?
59 bokstäver, inga bindestreck kostar Henriksson på sig heller. För det är liksom roligare på det sättet.
Ja.
Och... jag tror att Alf Henriksson kunde vara rätt svår för en redaktör att kontrollera.
Ja, det är väl där vi landar här. Ja, men det mesta motstånd går ju upp i rak här ganska snabbt. Och det gör även enkelkejsarinnan Susi för övrigt. Och tar med sig sitt hov och den här stackars fångne kejsaren. Och flyr från Peking den 15 augusti. Hon är utklädd i bondekläder för övrigt.
Ja, hon beordrar kejsarens favoritkonkubin Pearl att begå självmord. Och när konkubinen vägrar att ta sitt eget liv så kastas hon i en brunn av en eunuck istället. Det har ingenting med det större skeendet att göra, men det är ändå en jävligt sjuk grej som sker där.
Mm.
Det är väldigt medeltida att bara kasta någon i en brunn.
Ja, var det Alexander den Stores mamma som slängde en potentiell rival till sin son i en bronsugn?
Ja, det är nästan sjukare.
Det var ju också några tusen år tidigare.
Det var det.
De guvernörer i trakten som inte flydde med Churchill tog ju i regel livet av sig. Mm. En med gift och en annan gick, som Henriksson skriver, omtänksamt in i en likkistaffär och sköt sig i huvudet.
Ja. Ja, det är mörkt.
Ja, det är mörkt. Men det är så mörkt så att man måste nästan skratta åt eländet.
Ja. När det här motståndet var krossat så faller ju vissa av de europeiska nationerna tillbaka i mer traditionell imperialistisk vana. Den tyska fältmarskalken Alfred von Waldersee till exempel, han leder ju en straffexpedition där det dödas och plundras som vore det 1600-tal.
Mm. Ja, det vet betala senare. Tyskarna var ju inte kända för att gå varligt fram på den här tiden, höll på att säga, och tänker på vad de ställer till med i Västafrika. Men det kommer inte bli bättre under 1900-talet, kan man konstatera. Peking ockuperas och delas upp i ockupationszoner. Och en systematisk plundring förstås genomförs från både soldater och inhemska. En gränslös plundring. Varken de främmande generalerna eller de räddade diplomaterna höll sig för goda att gå ut och personligen ta för sig, konstaterar Henriksson.
Nej.
Och den här samförståndet gick ju väldigt snabbt om intet när det kom till att diskutera segerparad. För vem ska egentligen gå först i den? Det kunde man ju inte komma överens om överhuvudtaget.
Nej.
Det blir i alla fall så att man kommer fram till att den som har störst antal soldater ska gå först i segerparaden.
Det är Japan.
Det är Japan. Så därför får Ryssland gå först. För de tvingar till sig den äran, kan man säga. Det där kanske inte var helt bortglömt, har jag tänkt på, 5 år senare när det rysk-japanska kriget bryter ut.
Att det är här vi hittar fröt.
Nej, men alltså det är ju ändå... Jag menar ju inte, men det är ju gnabb som ligger i botten, va? Och japanerna är fortfarande inte riktigt på jämlik nivå, anser de övriga alltså.
Nej, så är det ju. Den här undsättningsstyrkan har ju i viss äldre historisk givning romantiserats, men de här senare efter med plundringen gör ju att... Det är svårt att i en modern kontext hitta någonting speciellt tilltalande i det hela.
I slutet av år 1900 så fanns det alltså 45 000 utländska soldater i norra Kina. Så det är ju en form av ockupation här nu.
Just det.
Men det är i september året efter som saker och ting formellt avslutas i och med det så kallade boxarprotokollet.
Mm, precis. Det är ju ett avtal där Kina får svälja mycket stolthet och acceptera mycket hårda bud. Det är ju dryga böter man ska betala ut, motsvarande 330 miljoner dollar i guld under en period till och med 1940. Mm. Och det är ju lite intressant att kolla hur de olika staterna närmar sig förhandlingarna. För Ryssland, som krävde att gå först i segerparaden, kräver ju också störst del av skadeståndet. 29% av den totala kakan anser man sig berättigad till. Tyskland, de menade att 20% skulle tillfalla dem. Mer erfarna kolonialmakter som Frankrike och Storbritannien kom också med mer modesta krav. Men det är ju två stycken stater som framförallt utmärker sig i sammanhanget. Det ena är USA, som... dels begär ganska lite ersättning och dessutom avskriver de här skulderna efter några år under förutsättning att den kinesiska regimen investerar pengarna i utbildning. Så Tsinghua universitetet, det är en följd av det här, av de amerikanska kraven. Och USA är också ensam om att skicka tillbaka det silver som man har beslagtagit under boxarupproret.
Mm. Det innebär ju också att kineserna måste förstås be om ursäkt till Tyskland och till Japan för de här morden på von Ketteler och också en japansk ambassadör. Då.
Mm.
Och det är ju den mer god ton konsekvensen, kan man säga. Sen har vi att tjänstemän som har stöttat boxarna, de ska ju straffas med avrättning, och sen införs också ett förbud på att föra in vapen och ammunition i Kina på flera år.
Just det.
Det här skadeståndet på flera hundratals miljoner dollar, det hade ju förstås inte Kina råd att betala. Det var ju väldigt tungt att göra. Det här skulle man ju hålla på med väldigt länge, som vi sa också. Så de är väl nätt och jämnt klara med det när Stalins räkning för vapnen i Koreakriget dimper ner på Maos bord.
Just det. Alltid är man i skuld till någon. Förutom till Sverige då, eftersom Gunnar Wiman i populärhistoria menar att Sverige helt avstår från skadeståndsanspråk, medan Lars Vargö i boken Det olyckliga århundradet när öst och väst möttes skriver att Sverige skulle ha 110 000 tael för det hela, vilket var små pengar i sammanhanget.
Det är ändå som sagt 56 människor från Sverige som har dödats, var 16 barn, va?
Ja.
Kortfattat, Xu Shi, hon tilläts alltså fortsätta styra, och det är ju i brist på alternativ.
Ja.
De allierade är ju oroliga för att om man plockar bort henne nu och dynastin, så kommer det bli inbördeskrig.
Mm.
Och det vill man ju helst inte ha.
Nej.
Så hon kan återkomma till Peking 1902 och sen styr hon till 1908 då hon dör.
Ja.
Av en ren händelse så dör ju kejsaren, hennes systerson, alltså dagen före henne. Och det där är ju väldigt suspekt egentligen, att båda två råkar dö inom loppet av två dagar.
Ja. Nu har hon ju inte mandat för att sätta sig emot reformerna längre. Så steg för steg så blir ju Kina ett annat Kina. Faktiskt så att man till sist är en slags konstitutionell monarki. Låt gå endast med 0,5% av kineserna som är rösträttsberättigade till provinsförsamlingarna. Och sen 1911-1912 blir Kina en republik.
Mm. Och där blir faktiskt svikargeneralen, vilket han kanske inte borde gå under, jag vet inte, men för kejsarens del så var han ju en svikare. Yuan Shikai, han är alltså med och avskaffar kejsardömet 1912 och blev republiken Kinas andra president.
Ja.
Och sen håller han hårt i makttyglarna tills han dör 1916.
Ja.
Apropå boxarupproret så var det så att i Sverige förfärades man ju förstås väldigt mycket över det här som man ansåg var barbari. Och det var ju många svenskar som hade dödat, som sagt. Kina-bilden i Sverige efter boxarupproret blev väldigt negativ. Och det är ju inte att undra på egentligen. Fördomar fanns ju redan innan.
Mm.
Det finns ett rim som enligt Ottosson ska ha lästs för barn. I Kina bor kineser med långa bamburör. De fångar missionärer och steker dem i smör.
Ja. Sen ska man ju säga också att i missionärernas egna berättelser om vad som faktiskt hade skett, så är de ganska nästan oväntat ovilliga att i första hand skylla på kineserna, utan många missionärer skyller ju på västmakterna som gått fram så hårt och skapat det här missnöjet.
Ja, det är ju missionärerna och som sagt handelsmän och tjänstemän och representanter från staterna. De håller ju inte alltid ihop. De har ju olika intressen.
Ja, det är kanske inte förvånande att många missionärer trots allt var förlåtande. Det ligger ändå lite grann i den religion som de har åkt till andra sidan världen.
Ja, det är ju det de håller på med, så att säga.
Ja, exakt. Om Jesus förlät, varför ska vi hålla på och hålla på egentligen? Kan man fråga sig.
Och med detta så har vi då bränt av en stor händelse, en portalhändelse på sätt och vis,
ja,
till 1900-talet.
Så är det.
Och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på detta.
Det gör vi. Ha det bra, så hörs vi igen nästa söndag. Hej då med er!
Hej, hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.